Den helige ande, finns det lite olika tankar och teorier om i vår värld. Vissa tänker att den helige ande är någon form av elektricitet eller någon form av kraft eller någonting opersonligt som varken kan se eller höra eller tala på något sätt. I Bibeln så presenteras en annan bild utav den helige ande. I Johannes 16 och vers 13 så berättar Jesus om den helige ande. Och han beskriver den helige ande som en person. Han säger när han kommer, inte när det kommer, men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Så här ser vi att den helige ande kan både tala, han kan höra, han kan låta oss veta vad som kommer att ske, han kan vägleda oss och så vidare. Bibeln talar alltså om en personlig kraft. Nu, jag vet inte hur, Bibeln talar inte om hur han ser ut eller om han ens har en fysisk form, troligtvis. Inget sådant nämns i Bibeln och det vore fåfängt att spekulera i hur han ser ut. Men vad vi kan se från Bibeln är klart och tydligt att den helige ande är en person. Precis som de andra i gudomen. Vi ser också i Matteus 28 när Jesus säger gå och döp dem i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Så ser vi att den helige ande är där jämställs med Fadern och Sonen. För det är i deras namn som man ska döpas. Och vi ska titta lite grann på den helige andes gåvor idag. En av gåvorna. Vi ska titta på den profetiska gåvan. Imorgon kväll så kommer vi att titta lite mer på några andra gåvor. Till exempel tungotalets gåva. Och vi kommer att titta på helandets gåva lite grann. På de aspekterna. Så missa inte det imorgon kväll. Men idag så ska vi fokusera på den profetiska gåvan. Och det kallas en av andens gåvor. I begynnelsen så kunde Gud kommunicera med Adam och Eva ansikte mot ansikte. Och de hade en direkt kommunikation med Gud. Men så kom synden in i världen och det skilde Adam och Eva ifrån Gud. Synden separerar oss ifrån Gud. Lägg märke till att det är inte Gud som springer bort ifrån oss när vi syndar, utan det är vi genom vår synd som går bort ifrån Gud. Adam och Eva, de sprang bort och de gömde sig för Gud när han kom. Och den här direktkommunikationen var inte mer möjlig. Faktum är Bibeln säger att den som ser Herrens härlighet kommer att dö om han är en syndare. För syndare kan inte tåla Guds härlighet. Och därför behövde Gud använda sig av en annan metod att kommunicera. För Jesus önskan är att kommunicera med oss. Amen. Jesus vill ha en relation med oss. Och därför så, en grundläggande i alla relationer är kommunikation, eller hur? Kommunikation måste existera för att man ska kunna ha en bra relation. Och Gud vill kommunicera. Nu hade den här relationen brutits. Men Gud skaffade en annan kanal att kommunicera på. Och det var genom profeter. Hebreerbrevet 1, vers 1-2 säger så här. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Så här finner vi att Gud har talat till fäderna genom profeterna. En profet var helt enkelt Guds språkrör. Det var sättet som Gud kommunicerade till människorna på. Och han gav dem olika uppenbarelser. Och de här uppenbarelserna skulle de förmedla vidare sen. Men de kanske säger, men vad nu? Är det inte Bibeln som är Guds ord? Är det inte så som Gud idag kommunicerar till oss? Och det är sant, det gör han. Vi kallar Bibeln för Guds ord, eller hur? Men fråga, vem var det som skrev Bibeln? Ja, det var inget annat än profeterna. var inga andra än profeterna som skrev Bibeln. Så i Matteus 26:56 så står det att allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. De här skrifterna är helt enkelt profeternas skrifter. De fick en uppenbarelse från Gud och sedan så skrev de ner det under Guds andes inspiration, och det här blev vad vi idag kallar för Bibeln. Så om det inte vore för den profetiska gåvan, skulle vi ha någon Bibel? Det skulle vi inte ha. Så det är samma sätt att kommunicera, det är bara att den ena har skrivits ner och den andra är en direkt kommunikation. Låt oss titta, om ni har era biblar, i första Korinthierbrevet 12. Där läser vi om andens gåvor. Det står så här då, i vers 7. Hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Det här är väldigt intressant. För det första kan vi lägga märke till att det är den heliga ande som fördelar olika gåvor, eller hur? Efter sin vilja, så som han själv vill. Så fråga, har den heliga ande en vilja? Det måste han ha, eller hur? Han väljer vem som ska få olika gåvor. Och vi har en rad olika gåvor som nämns här. Och vi kommer inte att kunna gå igenom alla dem idag, utan vi ska bara fokusera på just den profetiska gåvan och vad den handlar om. Men man kan ju ställa sig frågan, är den här profetiska gåvan, är det någonting som alla får eller kan få ens? Och Paulus svarar på det i samma kapitel, i vers 29. Så säger han, alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? Så syftet med Paulus skrift i första Korinthierbrevet 12 är att visa att det finns olika uppgifter i församlingen. Alla har inte samma gåva, utan alla har fått olika uppgifter. Och det är när man samarbetar som verket kan gå framåt. Så alla är inte profeter. Profet blir endast de som Gud väljer att vara profet. Eller som Guds ande, rättare sagt, väljer att bli profeter. Så hur vet jag om jag är kallad till att vara profet? Är det så att jag gör ett... En gång faktiskt så gjorde jag ett så kallat andlig gåvotest. Jag vet inte om någon av er har hört talas om något sådant. Men jag gjorde ett sånt test och så svarade jag på en massa olika frågor. Och sen visade sig att i slutet att jag var profet. Nå, jag var inte riktigt övertygad och det fick mig att lite tappa förtroendet för de här gåvotesten. Jag kanske kan vara bra på vissa avseenden, men generellt sett så tror jag att det finns andra sätt att ta reda på vilka gåvor man har. Men det är inte mitt budskap ikväll. Hur som helst, hur vet jag om jag är profet? Är det så, eller är det att jag går på en profetskola och sen så lär jag mig och så blir jag profet? Bibeln säger hur man vet om man är profet. Fjärde Mosebok 12:6 säger, om det finns en Herrens profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom i en dröm. Så syner och drömmar, det är så som Gud uppenbarar att man är en profet. Nu, vi alla drömmer ju, eller hur? Är det någon här som aldrig har drömt någonting någon gång? Nej, vi alla drömmer. Och då kan man undra, är vi alla profeter? Nej, de här är speciella drömmar. Det är profetiska drömmar. Och i Bibeln så ser man att de här profetiska drömmarna, de var ofta associerade med något övernaturligt fenomen som visade att de hade ett övernaturligt ursprung. Låt oss titta på Daniel till exempel. Daniel, när han fick en syn, så rådde det ingen tvekan om att det var från Gud. Ja, vi kan förresten återberätta det som vi pratade om sist. Och ni minns Saul, när han fick en syn ifrån Gud, när Jesus uppenbarade sig för honom vid Damaskus. Det var ingen tvekan om att det där var övernaturligt, eller hur? Han föll av hästen, han blev blind. Han blev blind till och med i 3 dagar, så gick han runt och famlade. Någonting hade hänt, någonting övernaturligt hade hänt med Paulus när han fick sitt kall som profet. I Daniel så ser vi en annan sak när Daniel får sitt kall. I vers 15 så står det så här: medan han talade så till mig böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Nu kan ni tänka på någon annan profet som blev stum. Zakarias, eller hur? När han pratade, han fick en uppenbarelse från en ängel i templet. Och sen för att han inte trodde på det så blev han stum. Och så var han stum ända tills Johannes döparen föddes. Det här hände med Daniel också. Han var stum. Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sade till honom som stod framför mig: min herre, på grund av synen har jag gripits av stark ångest och har ingen kraft kvar. Så han hade förlorat all sin kraft. Han föll ner inför den här varelsen. Och det står i vers 17: och hur skulle en sådan som jag... Vers 17. Hur skulle en sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har ingen kraft kvar i mig och jag kan inte andas längre. Så han andades inte heller när han hade den här synen. Det är ett ganska övernaturligt fenomen, eller hur? Hur många av er kan hålla andan i en minut? Kanske några. Hur många kan göra det i 3 minuter? Okej, men här, Daniel, han andades inte under den här synen som han hade. Vers 18. Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. Så vad vi kan se är att han föll ned, kraftlös, han blev stum, han andades inte. Och sedan så styrktes han utav en ängel. Det här mönstret ser man på många utav Bibelns profeter när de får sina uppenbarelser. I 4 Mosebok 24 så står det om Biliam och hur han, när han skådade syner från den allsmäktige, så föll han ner och han fick sina ögon öppnade. Så troligtvis då så hade han sina ögon öppna under synen. Så sådana här övernaturliga fenomen bekräftar att det är någonting övernaturligt som har hänt med den här synen eller drömmen. Och då kan vi undra, okej, men när skickar Gud profeter då? Hur ofta gör han det? I Amos 3 och vers 7 så berättas det för oss att Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Wow, så hur mycket gör Gud utan att uppenbara det för sina tjänare profeterna?
Ingenting.
Nu, Gud arbetar ju hela tiden, han gör ju saker just nu hela tiden. Men jag tror inte att det handlar om att Gud inte gör någonting alls. Men när han inte gör någonting, eller när han ska göra någonting stort, när han ska göra någonting i historien, när någonting stort ska hända, kanske en katastrof ska komma eller någonting annat ska hända, då kommer Gud att varna sitt folk genom profeterna. Tänk efter i historien. Innan floden kom och förstörde världen, skickade Gud en profet för att varna folket? Vad hette den profeten?
Noa.
Och sen när Gud skulle kalla sitt folk och han skulle skaffa sig en representant, kalla ut dem ifrån Babylon, så kallade han Abraham, som också var en profet. Vi ser senare om när David blev kung, så fanns det också profeter där som verkade. Vi vet om Samuel som var profet. Vi vet också sen att när Israels folk skulle hamna i fångenskap, så hände det inte bara att plötsligt så kom fienderna och tog dem, utan Gud hade varnat folket genom profeter. genom Jeremia och genom Hosea och Amos och många andra profeter, Jesaja. Så när Jesus skulle komma så sändes också profeter för att förbereda vägen för honom, eller hur? Vi har Hanna, vi har Simeon vid Jesus födelse, och sen har vi också Johannes döparen som var den största av alla profeter enligt Jesus ord. Och han förberedde vägen för Messias. Så vi ser det här mönstret att Gud hela tiden sänder profeter när han ska göra någonting stort. Låt oss ställa oss då frågan, vad med Jesu återkomst? Är det en stor händelse? Kan det vara så att Gud också skickar profeter inför sin andra ankomst för att förbereda sitt folk på det? Ja, det kan vara troligt. Och faktum är att den profetiska gåvan upphörde inte med Jesus. Utan i det nya testamentet så finner vi gång på gång olika profeter som verkade. I apostlagärningarna kan man läsa om olika profeter som förutsade saker. Man kan läsa om Filippus fyra döttrar som profeterade. Så den profetiska gåvan var väldigt aktiv under Nya testamentets församling. I Efeserbrevet 4 så skriver Paulus att den profetiska gåvan ska vara verksam ända tills dess att vi kommer fram till enheten i tron och når till full mognad i Kristus. Så om vi inte har nått dit ännu, vilket jag inte tror att vi har gjort, då finns det fortfarande en uppgift för profeterna. I Gamla testamentet så står det också att Gud ska sända profeter i de sista dagarna. Joel 2:28 till 32 så står det så här: och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Gud ska skicka en väckelse, en andlig väckelse bland sitt folk. Det står inte nödvändigtvis att allt kött ska profetera. Men allt kött ska få del av Guds ande, eller hur? Och det står sen att den profetiska gåvan också ska finnas. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Nu, vi har studerat de här sakerna, eller hur? Vi såg att det var tecken som skulle föregå Jesu återkomst. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, har vi läst det? Det var det Jesus sa skulle hända innan han kom tillbaka. Innan Herrens dag kommer, den stora fruktansvärda. Så det här handlar uppenbarligen om Jesu återkomst. Och innan Jesus kommer tillbaka skulle alltså den profetiska gåvan finnas där. Hänger ni med? Mm-hmm. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara så som Herren har sagt. Bland kvarlevan som Herren kallar. Intressant att det står om kvarlevan som Herren kallar. Vi har studerat om den här kvarlevan. I Uppenbarelseboken 12 och 17 så står det om en kvarleva strax innan Jesus kommer tillbaka. Och den här kvarlevan är draken arg på. Nu, vem är draken?
Satan själv.
Det är Satan själv. Nu, hur många önskar att göra Satan arg? Vi önskar kanske inte göra det, men vill ni göra honom glad? Nej, det vill vi inte. Satan är arg på dem, på den här kvinnan, den här kvarlevan, de övriga av hennes barn, eller hennes andra barn som det står här. Det här är, i grundtexten så är det den sista kvarlevan som det handlar om. Och vad gör de? Jo, de håller Guds bud och de har Jesu vittnesbörd. Så om du vill göra Satan arg, håll då Guds bud. Det gör honom riktigt arg. Och ha Jesu vittnesbörd. Nu, vad är Jesu vittnesbörd då för någonting? Om vi låter Bibeln tolka sig själv så blir det ganska så tydligt vad Jesu vittnesbörd är. Jesus sa att hela skriften vittnade om honom. Så på ett sätt kan man säga att och det var profeter som skrev den. Så det är den profetiska gåvan här som vittnar om honom. Men låt oss titta på vad Bibeln säger. Uppenbarelseboken 19 och 10, där står det rakt upp och ner vad Jesu vittnesbörd är. Johannes säger, jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom. Men han sa det till mig, gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe, häng med här nu. Ty Jesu vittnesbörd är vadå? Profetians ande. Ganska tydligt, eller hur? Så Jesu vittnesbörd är profetians ande. Vad är profetians ande? Ja, det är den heliga ande som verkar i en profet. Det är den profetiska gåvan. Så när vi läser om den här kvarlevan i sista tiden, så ska de inte bara hålla Guds bud, inklusive sabbatsbudet, utan de ska också ha den profetiska gåvan. Det är kännetecknet på den här sista församlingen. Ser ni det? Så om vi vill leta efter den här sista kvarlevan som vi pratade om, och vi har studerat det en del, så måste vi studera de här sakerna. Vi studerade om den här kvarlevan. Vi såg hur Gud hade sitt folk, och men sen så blev det ett stort avfall. Och Gud kallade ut Noa och hans familj som en kvarleva som överlevde den här stora katastrofen. Men sen blev det ett stort avfall igen och folk började tillbe avgudar och de byggde Babels torn och så vidare. Så Gud kallade ut Abraham som sin kvarleva. Men sen Israels folk avfaller också. Och då förs de in i fångenskap, men Gud kallar ut en kvarleva tillbaks från fångenskapen i Babylon. Och de bildar den här nationen som finns ända tills Jesus kommer den första gången. Och tyvärr så blev formalism och andra sådana saker en del av den religionen. Och de förkastade Messias. Det blev ett avfall där. Och Jesus kallar de trogna judarna ut ur det här fallna systemet. Och de trogna judarna var allihopa, de var alla judar, men de bildade någonting som kallas för församlingen. Som kallades ut ifrån judendomen. För ordet församling i grekiska, ekklesia, betyder just de utkallade. Så församlingen såg vi sen att det blev ett avfall inom det. Den romerska kyrkan och deras avfall. Och då kallade Gud ut reformationen och protestanterna ut som en kvarleva i sista tiden. Men sen så såg vi att många kristna, även protestanter, skulle ta emot vilddjurets märke. Och därför så kallar Gud en sista gång ut en kvarleva ifrån alla församlingar som står på Guds bud och som har Jesu vittnesbörd. Och den önskar jag att vara en del utav. Och det är den vi tittar på i Uppenbarelseboken 12 och 17. Ändens tid. Vi tittade på det också, som började 1798 efter det påvliga avfallet. Vi tittade på kännetecknena för Guds kvarleva. Och här är de. De trädde fram vid ändens tid. De tror på Jesus och följer honom. De håller Guds bud inklusive sabbaten. De har en ren lära som stämmer överens med Bibeln. De är en världsvid församling som predikar evangeliet och de tre änglarnas budskap. Vi studerade att den här kvarlevan kallades ut, och speciellt fokus var på Jesu återkomst. I Uppenbarelseboken 10 så tittade vi på det, och vi såg att den här rörelsen som fokuserade på Jesu återkomst och som upptäckte sen sabbatsbudet också gick igenom en stor besvikelse i oktober, den 22 oktober 1844. Då en utav de medlemmarna i den här rörelsen var en kvinna som hette Ellen Harmon. Hon fick en syn i december 1844. Det var hennes första syn utav 2000 som skulle följa. Hon gifte sig sen med en person som hette James White och blev då Ellen White. Och hon var metodist. Hon fick som sagt över 2000 syner och drömmar. Hon skrev 40 böcker, 5000 tidskrifter. Hon är världens mest idag, världens mest översatta författarinna, världens mest publicerade författarinna. När hon var, när hon gick i trean i skolan, så var hon, fick hon en olycka. Det var någon som kastade en sten på henne, så hon kunde inte fortsätta sina studier. Eller fjärde klass tror jag det var. Hon slutade sina studier då. Och trots det så har hon skrivit då så här mycket. När hon fick sina syner så var det någonting väldigt intressant som hände. Hennes man berättar vad som hände. Hon är helt omedveten om allt som händer omkring henne. Hon andas inte under hela tiden som synen varar, som vid olika tillfällen sträcker sig från 15 minuter till 3 timmar. Så finns det ingen andning. Det har vid upprepade tillfällen bevisats genom att trycka över bröstet och stänga munnen och näsborrarna. Det var många som var väldigt skeptiska till det som hände med den här kvinnan. Och de trodde inte på det här. Så hennes man gjorde någonting när hon hade en syn ibland, i en församling. Så inbjöd hon personer att komma och undersöka sin fru. Och skeptikerna kom upp dit då. De stängde näsborrarna och munnen ända tills de hade försäkrat sig om att hon andades inte överhuvudtaget. Och det här, som sagt, från 15 minuter till 3 timmar. Nu, det är någonting övernaturligt, eller hur? I den här rörelsen så var det någonting övernaturligt som hände. Nummer 3 så står det här. Direkt när hon får sin syn blir hennes muskler hårda och hennes leder oböjliga så att ingen yttre kraft kan påverka dem. Samtidigt kan inte hennes många och fria och eleganta rörelser hindras eller styras av ens den starkaste personen. När synen avslutas är allt i totalt mörker för henne. Ibland kan det ta upp till 3 timmar innan synen är återställd. Så hon fick övernaturlig styrka också. En gång så berättas det i tidigt år 1845, då hon hade en syn i hennes föräldrars hem i Portland, Maine, plockade 17-åriga Ellen Harmon, senare White, upp deras stora familjebibel och höll den i sin utsträckta vänsterarm i 20-30 minuter. Bibeln som finns på utställning i Ellen White Estate väger 18,5 pounds eller 8 kilo. Nu, vi har en bibel här. Den väger kanske 5 kilo. Skulle jag väl gissa på. Har vi någon som är 17 år här? Nej. Sofia, får jag be dig komma fram? Du ska få en uppgift här. Du ska hålla den här på din utsträckta vänsterarm. Och det är inte så länge, bara 20-30 minuter. Okej, har du den där?
Ja.
Okej, nu har du en böjd arm, men du får sträcka ut den.
Jag kan. Då går den av.
Går den av? Tack för hjälpen. En applåd ska vi ge henne. Tappert försök.
Jag har provat det här viktiga bibeln.
Du har gjort det?
Ja, jag orkar inte att få ihop det, så du följer med det.
Är det någon annan som vill försöka? Jag kan ju hålla ut den här. Kanske en minut om jag riktigt, riktigt anstränger mig. Men då skulle jag inte kunna säga så mycket här. Uppenbarligen hade inte den här späda, sjuka flickan de här krafterna naturligt. Utan det här var någonting övernaturligt som hände. Så det finns en så kallad profet i den här rörelsen, den här kvarlevan som vi tittar på i Uppenbarelseboken 12 och 17. Uppenbarligen. Men frågan är dock, vi borde vara skeptiska. Jag hoppas du är lite skeptisk till det här när du hör det. Varför då? Jo, för Jesus han sa att många falska profeter ska uppstå. Matteus 24, vers 24 så säger han ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Så visst, vi såg de här tecknena som hände, men till och med falska profeter kan göra stora tecken och under, eller hur? Så i sig själv så är inte det ett bevis på att den här personen är en sann profet. Hur kan vi veta om en person är en sann profet eller om en person är en falsk profet? Precis. I Johannes, 1 Johannes 4 och 1 så kommer utmaningen här. Mina älskade, tro inte alla andar. Här har vi den här skepticismen om du så vill. Jag tror inte man ska vara skeptisk bara för sakens skull. Men det är viktigt att vi inte bara sväljer allt, eller hur? Tro inte alla andar, utan vadå? Pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Bibeln utmanar oss att pröva andarna. Även första Thessalonikerbrevet 5 säger samma sak. Släck inte anden utan, och förakta inte profetiorna, utan pröva allt och behåll det goda. Vi uppmanas att pröva profeterna. Vissa människor när man hör om profeter så blir många rädda. De tänker, det där är nog, det där måste vara något dåligt. Men visst, vi ska inte bara tro på det bara för att någon påstår att jag är profet. Men däremot så ska vi inte heller bara förkasta det rakt av. Utan vad behöver vi göra? Vi måste pröva profeterna för att testa om den här profeten kommer ifrån Gud. Hur ska vi då göra det? Jo, Bibeln nämner ett profettest. Och det första testet läser vi versen efter. Första Johannesbrevet 4:2. Så säger Johannes så här. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Han är från Gud. Han är från Gud. Okej, så här har vi det första testet. Den profet som bekänner att Jesus är Kristus. Okej, för det första han är Messias. Den är från Gud. Är från Gud som kommit i köttet. Så en sann profet behöver erkänna att Jesus är Messias, är Kristus. Och också att han har kommit i köttet. Han är alltså en verklig människa, han blev en fysisk människa. Men om man tittar på vad Johannes säger så säger han också att han har kommit i köttet. Det vill säga han måste också ha existerat innan och kommit i köttet. I första kapitlet i Johannes evangeliet så står det att i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och sen står det att ordet blev kött och bodde bland oss. Så den här texten innefattar inte bara att man säger att Jesus är Kristus och att han var en människa. Utan också att han hade en förutexistens och att han faktiskt är jämställd med Gud. Så om vi tittar på Mohammed. Klarar han det här testet? Sa han att Jesus är Guds gudomlige son? Nej, det gjorde han inte. Så det första profetet är jätteviktigt. De upplyfte Jesus som både Gud och människa. Nummer två. De motsäger inte Bibelns lära. I vers 6 i första Johannesbrevet så säger Johannes så här. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Johannes var en sann profet. Och han sa de som lyssnar till de tidigare profeterna. De är utav Gud. En ny profet är inte en profet som kommer och ersätter vad en tidigare profet har sagt. Jag studerade en gång med några missionärer från en församling. Som påstod att de hade en profet som hade kommit. Som hade ett annat testament om Jesus. Och de började läsa det. Vi började studera de här sakerna tillsammans. Och de sa att jo visst, vi tror på Bibeln, men den är lite felöversatt här och där. Den är inte riktigt helt tillförlitlig. Och därför så har vi en annan profet som har kommit senare som ersätter det som Bibeln har sagt. Och det här är inte en sann profet. För en sann profet kommer inte att ersätta och ta bort någonting som en tidigare profet har sagt. Om Guds ande har inspirerat Bibelns författare, så måste ju varenda sanna profet, deras budskap måste stämma överens med Bibeln, eller hur? Det är helt logiskt. Jesaja 8 och 20. Till Guds undervisning och till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem. Så, tyvärr. Om en profet inte klarar det här testet, så är de inte en sann profet. Nummer 3. Bär god frukt. Jesus sa, akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Hur lever den här profeten? Är den här profeten en person som har 10 fruar olika tider och som lever rövare och sen påstår att jag har ett budskap ifrån Gud, kanske som utkräver folk på pengar och gör sig själv rik på andras bekostnad och gör droger och olika saker. Är det här en sann profet? Nej, det är inte det. En sann profet behöver leva ett kristet liv. Om de är fyllda av Guds ande, ja, då kommer ju frukten av anden att synas i deras liv, eller hur? Så därför är det ett viktigt test. Nummer 4. Uppmana till lydnad mot Guds bud. I 5 Mosebok 13 så står det, om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han har talat med dig om inträffar, och han då säger, låt oss följa andra gudar, vilket bud bryter det mot? Första budet, eller hur? Låt oss följa andra gudar, säger han. Gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem. Då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Ty Herren er Gud prövar er för att finna om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Så, om en profet uppmanar oss att vi kan gå och bryta mot ett av Guds bud, då vet vi att det här är inte en sann profet. Den profeten ska vi inte följa. Nu, det här inkluderar ju förstås sabbatsbudet, eller hur? Ett av de här buden. Och om en profet kommer och säger att du behöver inte fira sabbaten, eller du behöver inte göra, du kan bryta mot äktenskapet, eller du kan göra någonting annat mot Guds bud, då kan vi veta att okej, det här är i alla fall inte från Gud. För det här är någonting som en sann profet inte ska göra. Nummer 5. Förutsäger framtiden korrekt. 5 Mosebok 18:22. Så vet, när profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du ska inte vara rädd för honom. Så, om en profet har gjort förutsägelser om framtiden och de inte går i uppfyllelse, ja, då vet vi att det här inte är en sann profet. Tycker ni att de här testerna är rimliga? Har vi sett det från Bibeln? Så om vi ska leta efter en sann profet, så måste de klara det här profettestet. Och låt oss undersöka det med Ellen White. Vi kommer inte komma till den slutsatsen. Jag kommer presentera mina orsaker till varför jag har kommit till den här slutsatsen. Men du behöver göra det här på egen hand. Men jag vill gå igenom de orsaker som har övertygat mig. Faktum är, jag är här idag på grund av hennes budskap i en bok som heter Vägen till Kristus. Det var den som ledde mig till Bibeln. Det var den som ledde mig till Jesus. När jag läste den boken så förstod jag vad frälsningen handlade om. Inte för att det sa någonting helt annorlunda än Bibeln. Inte alls. Men för att budskapet var precis det som hjälpte mig att förstå vad Bibeln sa. Och jag har studerat en hel del av hennes böcker, läst många av hennes böcker. Och min fulla övertygelse är att den här personen var inspirerad utav Gud i den bemärkelsen som en biblisk profet skulle vara. Men ni kan inte ta mitt ord på det här, utan vi uppmanas att testa själva. Men låt mig visa lite grann. Om vi tar den första, upplyfte Jesus. Här är från en före detta luthersk präst som säger så här: i alla sina bokverk presenterar och upphöjer Ellen G. White Kristus. Hennes lilla bok Vägen till Kristus ger en av de bästa undervisningarna om frälsningens väg som någonsin skrivits. Ja, det är ganska bra kritik från en lutheran, eller vad säger ni? För mig så var det som jag berättade när jag läste den boken. Den fick mig att börja älska Jesus. Den fick mig inte att börja älska den här profeten. Utan den ledde mig till Jesus. I hennes teologi eller undervisning så var hon klar och tydlig med att Jesus var jämställd med Gud, oändlig och allsmäktig. Han är den evige, självexisterande sonen. Så check, hon klarar den. Motsäger inte Bibelns lära? Nå, för att kunna avgöra det så måste vi förstås läsa hennes böcker och se om de stämmer överens med Bibeln eller inte. Och det kommer ju ta lång tid, så därför så kan vi inte avsluta det här mötet ikväll med en fullständig avslutning. Utan var och en behöver själv läsa en av hennes böcker och undersöka hur det stämmer överens med Bibeln. Men vad vi kan se i alla fall är hur Ellen White, vad hon pratade om Bibeln. Vad hon sa om Bibeln. I den stora striden, sida 8, så skriver hon så här: i sitt ord har Gud meddelat människorna den kunskap som är nödvändig för frälsning. Bibeln ska därför betraktas som en auktoritativ, ofelbar uppenbarelse av hans vilja. Den är en norm för karaktären, en uppenbarelse av trosläran och erfarenhetens bedömare. Hon säger inte att ja, för att bli frälst så måste du läsa en del av mina böcker. Hänger du med? Eller för att bli frälst så måste du göra massa andra saker utöver det som står i Bibeln. Hon säger Bibeln är rättesnöret. Den ska betraktas som en auktoritativ, ofelbar uppenbarelse av hans vilja. Den är en norm för karaktären, en uppenbarelse av trosläran och erfarenhetens bedömare. Vi behöver testa våra erfarenheter med ordet. Så hon var klart och tydligt inne på samma spår som Martin Luther och alla de andra reformatorerna, att sola scriptura, Bibeln och endast Bibeln, är det som är vår auktoritet. I alla fall i allt som hon skriver. Hur såg hon på sin verksamhet då? Hon skriver i adventbudskapet sida 102: kära läsare, jag anbefaller åt dig Guds ord som rättesnöret för din tro och vandel. Efter detta ord skall vi dömas. Där har vi en, Bibeln. I detta ord har Gud lovat att ge syner i de yttersta dagarna. Nu såg vi dig. Vi såg i Joels profetia, eller hur? Att det skulle komma profeter i de sista dagarna. Och så säger hon, inte som en ny trosregel, utan för att trösta sitt folk och vägleda dem som avviker från Bibelns sanningar. Hon kommer inte att säga att det här budskapet som jag har, det är någonting som ska ersätta, det är någonting nytt ljus som ni ska följa istället för Bibeln. Nej, 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 inget sådant var det. Utan hon såg sin verksamhet som ett försök att leda människor tillbaka till Bibeln. De som hade gått bort därifrån. Hittills utav det som jag har läst så har jag inte funnit någonting som strider emot Bibelns lära. Faktum är när jag läste den här boken, Den stora striden. Och om du läser den boken så kommer du se att det är djupa bibelstudier. Det är verkligen bibeltexter i princip överallt. Och du får jag fick en helt ny syn på Bibeln. Bibeln blev intressant. Plötsligt när hon skrev om vissa saker så började jag läsa, men står det där i Bibeln? Jag började slå upp det där och jag såg, wow, vad häftigt. Tänk, Bibeln fick nytt liv för mig. Så jag tänker ibland så här. Om du var Satan, som jag hoppas att du inte är. Men om du skulle kalla en falsk profet som skulle vilseleda människor. Skulle du då skapa en profet som leder människor till Bibeln? Som får människor att själv läsa Bibeln och för att studera den på egen hand och be att Gud ska leda dem. Det vore ganska dumt, eller hur? Du vill leda människor bort ifrån Bibeln. Och i alla fall i mitt eget vittnesbörd så skedde precis motsatsen. Vad med bär frukt, bär god frukt. Hur levde hon? I New York Independent på hennes begravning 1915 så skrev den här tidningen att hon var fullständigt ärlig i sin övertygelse om sina syner. Hennes liv var de värdiga. Hon visade ingen andlig stolthet. Det här är inte någon adventist som har skrivits på något sätt. Det här är den här tidningen, sekulära tidningen som skrev. Hon visade ingen andlig stolthet och sökte ingen snöd vinning. Hon levde sitt liv och utförde sitt arbete som en värdig profetissa. Till och med hennes skarpaste kritiker har tvingats erkänna att jo, Ellen White levde verkligen ett sant kristet liv. Här är Walter Martin i Kingdom of the Cults. Han håller inte med Ellen White om olika saker och ting och tror att hon var en falsk profet. Men trots det så säger han så här: ingen kan bestrida att hennes skrifter överensstämmer med de grundläggande principerna i det historiska evangeliet. Ty det gör de verkligen. Allt som hon skrev om sådana ämnen som frälsningen eller det kristna livet utmärker henne som en kristen i varje bemärkelse av ordet. Det är ganska bra kritik från en skarp kritiker. Till och med de behöver att erkänna det. Det var en person som hette Vincent Ramick. Och han var katolsk advokat. Och han fick i uppdrag att undersöka om Ellen White hade gjort något fel när hon skrev sina böcker. Att hon hade liksom stulit skrifter och sånt här. Han undersökte saken och fann att det inte alls var på något sätt något fel i det. Men det som han märkte, det finns olika kritiker som säger si och som säger så. Och ibland så blir vissa lite förvånade över det här. Man skulle ju önska att man hittade någon person som det inte fanns någon kritik emot. Eller hur? Men vad läste vi i Uppenbarelseboken 12 och 17? Det stod att draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Borde vi då förvänta att det inte finns någon kritik? Det kan vi inte göra. Jag menar, titta på vad skulle hemsidorna på Jesus tid säga om honom? Om vi tittar på hur profeterna blev behandlade i Gamla testamentet. De blev förföljda, de blev hånade, de blev kastade i fängelse, de blev sågade i tu, de blev torterade. Det var inte lätt att vara profet. Profeternas budskap har aldrig varit populärt. Så om det finns kritik, så visst, jag tror att man kan undersöka det. Och jag gjorde det faktiskt. Innan mitt dop så kom jag med en lunta till min pastor och sa att, vet du, innan jag blir döpt så jag har hittat någonting på nätet som jag undrar om det här. Kan du svara på de här frågorna? Då kommer jag bli döpt. Och för att göra lång berättelse kort så fick jag svar på alla de här frågorna. Tydliga svar. Och jag blev övertygad om att det här är det som är sant. Och jag tror att sanningen tåls att testas. Vi behöver inte vara rädda för det. Vincent Ramick gjorde det. Och när han läste först kritikernas åsikter, sen läste han försvararnas åsikter om Ellen White. Och sen till slut så började han att läsa hennes egna skrifter. Och då säger han så här: allt för många kritiker har missat poängen helt och hållet. Och detta är dessutom så synd. Jag har personligen blivit berörd, djupt berörd av hennes skrifter. Jag har förändrats av dem. Jag tror att jag är en bättre människa idag på grund av dem. Och jag önskar att kritikerna kunde upptäcka det. Han hade ingen önskan om att om ena eller andra sidan. Han var själv katolik. Han läste hela den stora striden. Och han sa: mitt liv har blivit, jag har blivit en bättre människa på grund av dem. Det är god frukt, eller hur? Nummer 4. Uppmana till lydnad mot Guds bud. Ja, vi vet att hon skrev att sabbaten gavs inte enbart till Israel utan till hela världen. Den var känd för de första människorna i Eden, liksom de andra buden i de 10 budens lag är sabbatsbudet oföränderligt bindande. Så länge himmel och jord består ska sabbaten alltjämt fortsätta att vara ett tecken på skaparens makt. Vändpunkten sida 276. Nummer 5. Förutsäger framtiden korrekt. Här skulle jag vilja ha en till timme och titta på, men tyvärr så har vi inte det. Låt oss titta på några av dem i alla fall. I inbördeskriget i USA, hur många är insatta i amerikansk historia? Inbördeskriget i USA, det var så att det var konflikter om slavarna. Skulle man ha slavar eller inte? Sydstaterna ville ha slavar, nordstaterna var lite så här debatterade det, vissa ville inte ha det. Till slut så gick South Carolina, de begärde utträde ur den amerikanska unionen 1860, i december 1860. Men den allmänna opinionen brydde sig inte speciellt mycket om det här. Här är Horace Greeley i New York Tribune i januari 1861, lägger märke till datumet här. Så skriver han, några gummor med kvastar skulle kunna bege sig ner dit och slå ner all revolt som finns i South Carolina. De trodde inte att det skulle bli någon krig eller någon uppståndelse överhuvudtaget. Det var bara en liten några bråkstakar där nere. I Abraham Lincoln skrev 4 mars 1861. Då hade saker och ting börjat heta till lite mer. Men han anade ingen fara på taket. Han sa, jag har hela tiden känt i min fulla rätt att dra slutsatsen att krisen, paniken och oron som nu finns i landet är konstgjord. Ellen White fick en syn om det här den 12 januari 1861, samma år. I januari 1861. Och då säger hon så här. Människor skrattar åt South Carolinas begäran om utträde ur unionen. Men jag har precis blivit visad att ett stort antal stater kommer att ansluta sig till den staten och det kommer bli ett fruktansvärt krig. I synen såg jag stora arméer som samlats på båda sidor av slagfältet. Jag hörde kanonernas knallar och såg de döda och döende överallt. Och sen avslutar de med att säga att det finns personer i detta hus som kommer att förlora söner i det här kriget. Skrämmande, eller hur? Men precis det hände. Amerikanska inbördeskriget blev det blodigaste som någonsin utkämpas på amerikansk mark. 600 000 döda. Och bland de som var och lyssnade på Ellen White den dagen så var det minst 10 personer som förlorade sina söner i det kriget. Så det var en profetia som gick i uppfyllelse. Hon förutsade också att det skulle ske 2 stycken världskrig. Det här är 1861. Så fick hon en syn. Jag fick se jordens invånare, lägg märke till det här. Jordens invånare i största förvirring. Krig, blodsutgjutelse, misär, brist, hungersnöd och sjukdom spred sig i landet. Min uppmärksamhet vändes bort från händelsen. Det verkade bara en liten tid av fred. Och sen återigen visades jordens invånare för mig. Och återigen var allt i fullständig förvirring. Strid, krig och blodsutgjutelse med hungersnöd och sjukdom härjade överallt. Andra nationer var engagerade i detta krig och denna förvirring. Kriget orsakade hungersnöd. Brist och blodsutgjutelse orsakade sjukdom. Människor gav upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Mycket fascinerande förutsägelse, eller syn som hon fick. Hon ser jordens invånare som är i ett stort och fruktansvärt krig. Sedan så är det en liten tid utav fred, vilket vi såg mellan första och andra världskriget. Och sedan återigen så visades jordens invånare inblandade i det här kriget. Och andra nationer som också var en del utav det. Hon skriver också, vi kommer att få se oro överallt. Tusentals skepp kommer att kastas i havets djup. Flottor kommer att gå under och miljontals människoliv kommer att offras. Under första och andra världskriget så dog 100 miljoner människor. 100 miljoner människor. Så de här sakerna hon fick se, det var inga små krig någonstans. Någon små bråk där. Inte ens det amerikanska inbördeskriget kunde klassas som det, för det var bara 600 000 som dog. Här är det miljontals människoliv som kommer att offras, som hon fick se, när hela flottor gick under. Och det fick sin uppfyllelse. Jordbävningen i San Francisco 1906 var också någonting som hon fick se. 1902 så förutsade hon att om inte allt för länge kommer dessa städer drabbas av Guds dom. San Francisco och Oakland håller på att bli som Sodom och Gomorra, och Herren kommer att hemsöka dem i vrede. 2 dagar innan jordbävningen så fick hon den här synen. När jag var i Loma Linda i Kalifornien, den delstat som San Francisco ligger i, den 16 april 1906 fick jag se en mycket förunderlig syn. I en syn om natten stod jag på en upphöjning varifrån jag kunde se hus som vajade som ett strå i vinden. Byggnader, stora och små, föll till jorden. Nöjesorter, teatrar, hotell och de rikas hus skakade och splittrades. Många liv utplånades och luften fylldes med skadade och skrämdas tjut. 2 dagar senare, klockan 5:12, så uppstod jordbävningen i San Francisco, 7,8 på Richterskalan. Det dödade 3000 personer och gjorde att 227 000 människor blev hemlösa. Och det blev en stor brand som ödelade hela den här staden. Vi skulle kunna titta på många andra, men jag tror inte att vi hinner så mycket. Men låt mig ändå ta den här. Ni får avgöra själv vad det här handlar om. Men här skriver hon i Testimonies 9. Och avsnittet börjar på sida 11. Intressant. Men hon säger, vid ett tillfälle då jag var i New York blev jag uppfordrad till att betrakta några byggnader som växte upp mot skyn med våning efter våning. Dessa byggnader garanterades vara eldsäkra och de byggdes för att förhärliga sina ägare och byggmästare. Högre och högre reste sig dessa byggnader och det dyrbaraste material användes. Nästa scen som passerade för mig var ett brandalarm. Människor såg på dessa höga byggnader som man hade sagt skulle vara eldsäkra och sade, de är helt säkra. Men dessa byggnader förtärdes av elden som om de hade varit uppförda av kära. Brandsprutorna kunde inte göra någonting för att hindra förstörelsen. Brandmanskapet kunde inte använda sig av sprutorna. Jag vet inte vad du får för scener, men i New York, skyskrapor som sträcker sig upp emot himlen och eld som förtär byggnaderna. Det är intressant att jag vet inte om det var exakt det här hon såg, men för mig så är det intressant att lägga märke till att det var precis det som hände i alla fall den 11 september. Och då var det också så, det står så här. Efter att American Airlines flyg 11 träffade det norra tornet sände brandsäkerhetsledarna flera utrop över högtalarna i södra tornet att det var säkert och att arbetarna inte behövde evakuera. Inom 5 minuter efter sista utropet träffade United-flyget det södra tornet. De personer som inte lyssnade på de här sakerna, det var de som överlevde. Och de flydde ut ifrån den här byggnaden. Trots att folk sa att de är säkra när de stod i brand, så föll de ihop. Ellen White fick en hel del syner också om hälsa. Och det är en av orsakerna till att adventister som en grupp lever längst utav alla människor på jorden. Det har gjorts mycket forskning om dem på senaste tiden. Redan 1864 så skrev Ellen White dessa ord. Tobak är ett gift av det mest bedrägliga och elakartade slaget. Det är desto mer farligt eftersom dess effekter på systemet är så långsamma och till en början knappt märkbara. Nu tycker jag det här är ju självklart, så här tror vi ju idag. Men på 1800-talet så rekommenderade man rökning som någonting nyttigt för hälsan. Det var totalt annorlunda inställning. Det var först på 1930-talet som man började misstänka Och först på 1950-talet som man bekräftade vetenskapligt att det här är skadligt. Det är dåligt att röka. Och hon skrev det när då? Nästan 100 år tidigare. Men hur visste hon det här? Var det bara en lyckoträff? Eller fick hon faktiskt uppenbarelse från någon som kände till de här sakerna? En annan intressant sak. Hon skrev långt innan att cancer, det här är i slutet av 1800-talet. Cancer, tumörer och alla inflammatoriska sjukdomar beror till stor del på att man äter kött. Nu, intressant nog, så om man tittar på dagens rekommendationer i Livsmedelsverket över 100 år senare, över 100 år senare, så står det så här: forskningen visar att personer som äter mycket rött kött och charkprodukter har högre risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Nu om till och med Livsmedelsverket rekommenderar det, så är det ju, vet man att det är väldigt vetenskapligt grundat, för de är väldigt försiktiga med sina slutsatser. Och vad betyder det här? Bara för att förtydliga, det handlar inte vad man äter och inte äter. Utan poängen är den här: hon hade en vetenskaplig förkunskap som är helt otrolig. Som ingen någonsin kunde drömma om på hennes tid. Men det är bekräftat utav vetenskapen idag. Clive McKay säger, han är professor i näringslära, han sa så här 1959. Trots det faktum att Ellen Whites verk skrevs långt innan den moderna vetenskapliga näringslärans ankomst, finns ingen bättre övergripande handbok tillgänglig idag. Otroligt. Vad är poängen med det här? Ja, min poäng är att visa att det finns trovärdiga orsaker till varför många har dragit slutsatsen att den här kvinnan faktiskt var inspirerad av Gud. Och om hon var en sann profet, vad betyder det då? Ja, det betyder att det här är Jesus eget vittnesbörd, eller hur? För vad är profetians ande? Profetians ande är Jesus vittnesbörd. Det är Jesus personligt. Det handlar inte om en kvinna, det handlar inte om en person. Utan frågan är, vem är det som vill skicka ett budskap genom det här? Jesus vill kommunicera med sitt folk. Kan han göra det genom profeter? Jag tror att han kan det även idag. Men vi ska vara försiktiga så vi inte bara tror alla som säger sig vara profeter. Vi måste testa profeterna. Och om vi upptäcker att det är en sann profet, då är det helt underbart att förstå att Jesus har skickat profeter i modern tid. Som vill hjälpa oss och vägleda oss för att han älskar oss. Eller hur? Och han vill förbereda ett folk på sin återkomst. Det är ett av tidens tecken snarare. Jesus vill komma tillbaka. Han vill berätta om budskapet för sitt folk på alla möjliga sätt. Och de som avviker från Bibelns lära, så kanske han måste uppväcka dem på ett annat sätt. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt och behåll det goda. Det är min utmaning till dig. På vägen ut här så kommer ni att få en bok. Och det är ett sammandrag av en av hennes böcker som heter Den stora striden. Det är inte Den stora striden, men det är en förkortad version av den. Och det kan ge dig en liten försmak, en liten uppfattning om hennes budskap. Och min utmaning till dig är att ta den här boken, läsa den under bön. Var inte rädd för det, vi får testa, eller hur? Om hon är en falsk profet så kommer du upptäcka det om du ber om Guds ledning, eller hur? Du behöver inte vara rädd och tänka, åh nej, tänk om jag blir bedragen. Nej, Gud kommer leda dig om du ber om hans ledning. Be om det, läs det här och bilda din egen uppfattning. Pröva profeterna och behåll det goda. Är det någon här som är villig att anta den utmaningen? Som vill pröva att läsa den här boken och faktiskt testa om hon är, om det är ifrån Gud, om det är ifrån Jesus. Ska vi be? Himmelske Fader, jag tackar dig så mycket för att du har varit med oss idag. Och Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att göra det som vi har sett i Bibeln, att pröva profeterna. Och Herre, vi vet att det ska komma många falska profeter och vi önskar att vi inte ska vara bedragna, utan att vi ska få en klar uppfattning om vad din vilja är för oss. Herre, tack att du vill kommunicera med oss. Tack att du vill tala till oss. Och jag ber att vi ska kunna få den uppenbarelse som du vill att vi ska ha, som inte strider emot Bibeln, men som bekräftar och upplyfter ordet istället. Så jag ber om det för varje person här som ärligt vill söka. I Jesu namn. Amen.